har kommit en bra bit in i det brevet nu. Vi är i Efesierbrevet kapitel 5, vers 1-20. Det är en fortsättning på det studiet som en ny livsstil. Vi kommer fortsätta på livsstilstemat. Vad innebär det att leva som en kristen? Det är ju ett område som det finns väldigt mycket förvirring kring. Vad innebär det att leva som en kristen? Vad är kristen lev och kristen livsstil? Hur ska man tänka kring det? Det finns en del som tänker så här att kristet liv på riktigt, det är något väldigt livsfientligt. Det blir någonting, det är någonting som ska avgränsa och snäva in livet. Det finns rätt mycket sådana föreställningar utanför den kristna församlingen, och ibland finns det en del kristna som går omkring med den inställningen i hjärtat. Jag hittade ett roligt citat här. Ska vi se. Varför händer det ingenting där? Nu får ni inte se det roliga citatet. Så. Puritanerna, det var en väckelserörelse kan man säga i England som var väldigt stark och dynamisk, och man var väldigt tydlig med att med en kristen tro och också med ett kristet liv. Och ibland så blev puritanerna anklagade för att vara moralistiska och för strikta. Och en amerikansk journalist och tidningsman som heter Mencken, han uttryckte det så här en gång, djupt föraktfullt då: puritanism, det är den gnagande känslan att någon någonstans är glad. Om du förstår vad han vill komma åt. Alltså, han tänkte om de här kristna. Deras inställning är att de är så fruktansvärt rädda att någon är glad och lycklig och har det bra. Och de vill till varje pris sätta åt den där känslan. Släcka ner livsglädje. Och det där har ju förstås ingenting med kristet tro att göra. Ett kristet liv, ett överlåtet tydligt kristet liv skulle vara livsfientligt. Tvärtom, det bejakar livet. Väldigt många kan tänka om kristet liv, kristen livsstil, att det glider över inte i livsfientlighet utan i lagiskhet. Vi verkar ha någon sorts inbyggd tendens, vi människor, att försöka behaga Gud och vinna hans välbehag, vinna hans kärlek genom vårt sätt att leva. Om man analyserar strukturen i världens religioner, så är ju grundstrukturen i princip i all världens religiositet, förutom i den kristna tron, att du genom ditt liv ska börja förtjäna Guds kärlek och Guds nåd och din status inför Gud. Och även om detta inte finns då i kristen tro, så gör ju vi kristna väldigt lätt om vår kristendom till en sån här form av lagiskhet. Hur mitt kristna liv går bestämmer liksom hur jag tror att Gud ser på mig. Och tredje sorts förvirring, som dessutom börjar på L, det är också, det är roligt tycker jag. Inte att bara att det är livsegentligt eller att det är lagiskt, utan det som kanske är den stora grejen i vår tid om vi tittar i samhället. Att man i grunden är väldigt likriktig kring kristet liv, kring efterföljelse, kring att följa Jesus. Att man inte bryr sig. Och man kanske tänker att, ja men, innebär inte evangeliet att Gud i vilket fall bejakar oss? Så hur vi lever är med McDonalds terminologi no big deal. Liksom du kan leva så eller så eller så, men det har väl inte så stor betydelse. Och så blir vi likgiltiga. Den texten som vi ska läsa idag, som ni har framför er på den här grå pappret, den har ett helt annat innehåll än de här tre olika. Här ber jag dig att du ska verkligen tala till oss genom ditt ord. Ge oss en stark längtan efter att få följa dig. Amen. Jag ska läsa den här texten i tre delar. Jag ska läsa den första tredjedel och sen ska försöka lägga ut den texten och sen läser vi kommande delar. Så, Efesierbrevet 5, vers 1-7. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull. Som offergåva, ett välgjutnande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte. Utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om man är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med den att göra. Om man tittar i Paulus brev så har de i princip alltid en gemensam grundstruktur. De börjar med att Paulus väldigt noggrant går igenom frälsningen i Kristus, vad som har hänt. Och sen, när han verkligen har gått igenom det, så talar han om livet i Kristus. Man kan se det på hur han använder språket. Och bland oss teologer är det vanligt att säga att Paulus i första delen av sina brev talar i indikativ, i påstående form. Och sen i andra delen av brevet så talar han i imperativ, uppmaningar. Då börjar han tala om vad vi ska göra. Men alltså innan Paulus säger gör, så har han oerhört noggrant gått igenom vad som redan är gjort. Nämligen det Kristus har gjort för oss. Och den frälsning han har vunnit åt oss. Och det barnaskap som vi har i Kristus. Så hela det här avsnittet, där det nu finns ganska mycket gör, bygger på att Paulus i tre hela kapitel innan har talat om vad som redan är gjort av Kristus. Konkret i det här avsnittet, när Paulus då ska tala om vad vi ska göra, så märker ni att han har ungefär samma fokus som vi har i vår kultur. Paulus tänker på sex. Alltså det talas om otukt, orenhet, oanständighet, och det kommer igen flera gånger. Och nu säger inte Paulus gör detta, utan han säger vi ska inte leva i det. Det var ett problem i antiken på ett liknande sätt som det är ett problem i vår kultur. Att det frågas en väldigt stor promiskuitet, att det fanns väldigt mycket själviskhet i relation till sexualitet, att det fanns väldigt mycket experimenterande med allt möjligt, precis som vi känner igen i vår tid. Och därför var det ett viktigt område i den första kristna församlingen, och det är ett väldigt viktigt område för oss som lever i västerlandet idag, som är så sexfokuserad, men utan att då samtidigt ta sex på allvar för vad det egentligen är och vad det i Guds tanke är för något. Noterar ni att Paulus gör, kanske lite förvånande, en koppling mellan han gör en koppling mellan att vi ska leva i kärlek, säger han, och så ska vi inte leva själviskt. Och sen tar han upp sin samtids sätt att se på sex, som om det var, så att säga, motsatsen. Jag tror inte det är en tillfällighet här att det finns en koppling att vi ska leva i kärlek men inte i otukt och orenhet. Och vad är kopplingen här? Jo, kopplingen är att det finns så enormt mycket sex som är friställt från kärlek och därför blir själviskt. Tänk på vår kultur. Där det är så mycket sex som går under namn av kärlek men som i verkligheten är själviskhet. Eller hur? Och den kristne kallar att leva i kärlek och kan därför inte leva ut den här sortens självisk sexualitet. Och rakt genom Bibeln så är det ju så att i Guds tanke så hör sexualiteten ihop med kärlek på den höga nivå av att man är överlåten åt en annan person. Det är därför som Bibeln förlägger sexualiteten till äktenskapet. Alltså att man visar kärlek på den nivån inte bara så att ja, men jag känner lite kärlek nu, då kan vi ha sex. Utan kärlek på den nivån att jag är beredd att överlåta mitt liv åt en annan person. Innan vi överlåter varandras kroppar på varandra. Och här finns ju då kanske den första kristna församlingen en väldigt stark kontrast mellan en kristen syn på sexualitet som förlägger det till äktenskapet, den sexuella utlevelsen, och omgivningen, precis som det är en väldigt stark kontrast idag. Om man då tittar på och ställer frågan till Paulus, varför ska vi leva ett nytt liv på det här området när det gäller sexualiteten och sen vidare som texten kommer att tala om? Hur motiverar Paulus det här? Varför leva ett nytt liv? Han ger oss i det här avsnittet tre väldigt starka, tunga, viktiga motiveringar till varför vi ska leva ett nytt liv. Ett annorlunda sorts liv på det sexuella området och sen vidare på andra. Det första, det har med vår identitet att göra. Det är första motivet att leva annorlunda. Vi är nämligen hans älskade barn. Och vi är nu adopterade av Gud eftersom Kristus har älskat oss och gett sitt liv för oss. Det här är ett väldigt starkt argument. Gud har gjort oss till sina barn. Han har gett oss sin egen son som har offrat sig för oss. Och nu är vi kallade att leva i enlighet med vår identitet. Nu ska vi ha så höga tankar om vårt liv att vi ska ha Gud som föredöme. Och vi ska leva i den sorten kärlek som Kristus levde. Som inte var en självisk kärlek. Nu känner jag lite kärlek så då passar jag på att utnyttja en annan människa. Utan en kärlek där Kristus var beredd att offra sig själv för oss. Vi märker att när Paulus är i sitt resonemang så talar han om att ja, men det där anstår inte er heliga. Ja, men det där sånt passar sig inte med tanke på vilka ni är. Det kan vara intressant att tänka kring sin egen självbild. Om du tänker på dig själv på det sättet att jag är ett Guds barn. Jag är en Guds son, en Guds dotter. Jag tillhör Gud. Och att det faktiskt är en anledning att leva på ett väldigt annorlunda sätt. Det andra som Paulus motiverar med, det är det kommande riket. Att leva med framtiden för ögonen. Därför att vad som helst släpps inte in i Guds rike. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike, säger Paulus. Det här är tankegångar som är väldigt udda i vår tid, får man nog säga sånt här. Det här blir ju mycket friktion mot liksom hur vi tänker i vår kultur. Å andra sidan, om vi tänker så här. Om en person, om en man är förlovad med en kvinna, så är det så här att vad som sker under sällskapstiden och förlovningstiden är inte helt likgiltigt i relation till vad som händer på bröllopsdagen. Ifall den andra personen svarar ja eller nej. Eller hur? Det är faktiskt så att man kan leva på ett sånt sätt i en relation att den relationen brakar sönder. Så att när väl bröllopsdagen närmar sig så säger den som man är förlovad med: nej, men det här fungerar inte. Du är ju hela tiden otrogen med andra. Du vill ju inte verkligen överlåta dig åt mig. Du bryter ju det här som vi hade gemensamt. Det verkar vara den här sortens tankegång som Paulus sa. Paulus höjer det ytterligare ett snäpp när det gäller motiveringen. Det är inte bara så att Paulus varnar för att vad som helst kommer inte in i Guds rike. Utan alternativet då handlar ju om Guds vrede. Det är en väldigt svårsmält tanke för oss. Samtidigt som vi kan se att det är grundläggande både hos Jesus och hos Paulus. märker ni att Paulus säger det så? Låt ingen lura er med tomma ord. Det verkar ha funnits en del i urkyrkan som också tyckte att det här var väl aningen för spårsmän. Inte kan det komma en yttersta gränsdrag, kan det? Saker och ting spelar väl inte så stor roll. Och Paulus uppmanar de kristna att inte vara för naiva. Låt ingen lura er med tomma ord om att saker och ting inte spelar någon roll. Det tragiska vi befinner oss idag, det är ju att den här sortens ord att saker och ting inte spelar så stor roll, det hör vi från kulturen, fast i Sverige hör vi ju då också väldigt mycket inifrån kyrkan. Men det här har ingen resonansbotten i Nya Testamentet, att saker och ting inte spelar någon roll. Vi behöver leva också med framtiden för våra ögon. Men vi gör det ju utifrån det som Paulus började med. Vilken status vi har som Guds barn. Men just den statusen blir förpliktigande sen för hur vi ska tänka och leva. Vi läser vidare, vers 8-14. En gång var ni mörker, men i Herren har ni blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja. Vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men allt sammans avslöjas och blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det, vakna du som sover, stå upp från det döda. Och Kristus ska lysa över dig. Lev i ljuset. Paulus fortsätter nu sin uppmaning till oss som är lärjungar att ta vårt eget liv på allvar. Och träd ut i Guds ljus och börja leva utifrån ljuset. Skapelsens morgon så separerade Gud fysiskt mörker och ljus. Du vet, det var mörker från början, så skilde Gud mörker och ljus. Vid historiens slut så kommer det också, det är det Paulus sa precis slutet av förra delen, så kommer det också en separation, inte av fysiskt mörker och ljus, men en separation mellan andligt och moraliskt mörker och det som är ljus, det som är gott. Genom Jesus har vi ju fått kontakt med ljuset. Och nu ska vi, som enskilda personer och som Guds församling, som gemenskap, leva i det ljuset. Notera att kristna är inte bättre än någon annan. Vi har alla människor samma bakgrund. En gång var ni mörker. Det gäller också den som är kristen. Men nu i Herren har ni blivit ljus. Alltihopa hänger ju på Jesus. Han som är världens ljus och som nu har kommit till oss och gett oss sitt ljus och som vill låta sitt ljus lysa in i varje människas liv. Och ljuset, det lyser redan i världen. Paulus kan säga, ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och godhet, rättfärdighet och sanning finns ju inte bara bland kristna eller i den kristna församlingen. Det finns överallt där det finns människor, därför att ljuset från Gud sipprar igenom. Även om man själv inte personligen har tagit emot Jesus. Men vi, som inte bara är människor där ljuset kan sippra igenom, utan som också har tagit emot Herren, vi ska ju vara bärare av hans ljus och därmed sprida rättfärdighet och godhet och sanning på ett alldeles speciellt sätt. Här har vi en unik kallelse att bära fram Guds ljus i världen. Där har ju den kristna församlingen har fungerat som bäst också varit det allra starkaste vittnesbördet om kristen tro. Kyrkofadern Eusebius berättar om kristna på slutet av 200-talet. När Rom drabbades av lite allvarliga former av svininfluensa. När det spreds dödliga sjukdomar som härjade och som tog folk på massor med människor. Och det som då hände var att De i Rom som hade möjlighet att lämna staden, de flydde för att inte själva bli smittade och lämnade familjemedlemmar och vänner och grannar som var sjuka. Man bara lämnade dem och övergav dem i staden till att dö. De som hade akut behov av hjälp ifrån andra. Vilka var det som frivilligt stannade i Rom? Det var de kristna. Och Eusebius skriver så här. The evidence of the Christian zeal and piety was made clear to all the pagans. For example, they alone, in such a catastrophic state of affairs, gave practical evidence of their sympathy and philanthropy by works. All day long, some of them would diligently persevere in performing the last offices for the dying and burying them. There were countless numbers and no one to look after them. While other Christians gathered together in a single assemblage all who were afflicted by famine throughout the whole city and would distribute bread to them all. When this became known, people glorified the God of the Christians and, convinced by the deeds themselves, confessed the Christians alone were truly pious and God-fearing. Så det fanns kristna som stannade kvar i staden, som hjälpte de sjuka, som gav dem en som mötte deras behov innan de dog, som gav dem en begravning när de hade dött. Man hjälpte de fattiga. Det här var ju verkligen ett starkt sätt att tillsammans med förkunnelsen av evangeliet också bära ut ljuset om vem Kristus är. Så ljuset bär frukt, och vi behöver fundera på hur vi kan bära frukt i vår stad, i vår tid, för Gud och till människors hjälp. Ljuset bär frukt, men det avslöjar också. Det är som med ljus. Kommer in i ett mörkt rum med ljus och avslöjar det. Det visar vad som finns där. Man upptäcker smuts och fukt och mögel när man kommer in i ett rum som har varit nedstängt och mörkt under lång tid. Och Guds ljus avslöjar. Det innebär att det också alltid kommer att finnas en friktion mellan Guds församling och den omgivande kulturen. Precis som vi som vill leva i ljuset ofta upplever en friktion, eller hur? Guds ljus avslöjar oss. Och det gör ju ibland ont att behöva göra upp med saker. Men vi ska inte vara rädda för Guds ords eller för Guds ljus avslöjar. Det kan göra på väldigt många områden där ljuset har den här avslöjande effekten. Vi står på i många områden, sex nämnde vi kan tänka på ett annat område där vi, tycker jag, måste våga vara en friktion mot samtiden när det gäller synen på livet. Det ofödda livet, det döende livet, överhuvudtaget mänskligt liv. Att vi är en gemenskap som bejakar livet fullt ut. Ljuset inte bara avslöjar, utan ljuset vill också väcka till liv. När det blir friktion mellan det Gud säger och hur vi lever som enskilda eller som kultur, så är det inte för att Gud tycker om att döma för domens sak. Utan det finns ju ett gott syfte att Gud vill väcka oss till liv. Paulus citerar något, man är lite osäker på vad det är han citerar. Överallt där något är synligt finns ljus. Därför heter det, vakna du som sover. Stå upp från de döda och Kristus ska lysa över dig. Det som är syftet när Gud låter sitt ljus falla över vårt liv och avslöja oss, det är att han ska kunna väcka oss till liv. Och därför när Guds avslöjande kommer finns det alltid en inbjudan, en Guds nåd. Att du kan få förlåtelse, du kan få upprättelse, du kan få stå upp till ett nytt, förnyat andligt liv. Vakna nu som sover. Och du ska få se att Kristus vill ha med dig att göra. Du kan få börja en ny vandring med honom. Det Det är alldeles uppenbart att Paulus menar att vi som kristen församling måste ha en skiljelinje mot världen utanför. Det ser olika ut inne i församlingen och hur, och jämfört med hur det är i världen. Han kan ju här säga i vers 11, ta inte del av det som de här människorna gör, eller ha ingenting med dem att göra. Så Paulus är inte rädd för den sortens gränsdragning. Samtidigt är Paulus inte dugg sekteristisk eller att han skulle isolera sig. Vi kan se på andra ställen i hans brev när han tar upp liknande saker. I första Korinthierbrevets femte kapitel så säger han, ja, jag menar inte att ni inte ska ha någonting med de människorna att göra. Ni kan ju inte rymma ut ur världen. Självklart lever en kristen i världen och i kontakt med människor som inte delar vår tro och inte delar vårt sätt att leva och vårt sätt att tänka om mänskligt liv eller sexualitet eller pengar eller vad det nu är. Därför att vi försöker inte rymma ur världen, utan vi kallar det att leva i världen, men leva ett annorlunda sorts liv. Och vi vet att i samma brev, första Korinthierbrevet, fast i nionde kapitlet, så är Paulus så enormt mån om att också kunna kommunicera, relatera till sin samtid. Så han vill bli en jude för judarna, en grek för grekerna. Han vill bli allt för alla, för att möjligtvis kunna vinna någon för evangeliet. Så han kan gå enormt långt i anpassning till samtiden, om det inte står liksom sanning eller rättfärdighet på spel. I alla andra frågor så är Paulus villig att sträcka sig oerhört långt i att anpassa sig, anknyta för kontakt. Så vi ser att Paulus har en mycket mer spännande dynamik än de flesta församlingar har klarat av. Vi väljer antingen att bara anpassa oss och smälta samman med vår kultur, eller att dra en stenhård linje så blir vi isolerade och sekteristiska. Paulus drar en andlig och moralisk linje samtidigt som han är vidöppen och anpassningsbar på väldigt många områden och lever i en, liksom en dynamisk kontakt med människor. Det är uppenbart att han var ganska social om man läser apostlärningarna när det gäller hans förmåga att komma i kontakt med människor, att bygga gemenskaper i stad efter stad efter stad där han kommer som en främling. Han har inte varit där tidigare, han har inte personliga kontakter i de flesta av städerna han kommer. Och ändå så får han ju kontakt med människor överallt. Så, vi ska vara en öppen gemenskap samtidigt som vi ska vara en tydlig gemenskap. Och så måste vi ju hela tiden påminna oss om, när vi drar gränser och vi tycker är sant och rätt, så gör vi ju inte det därför att vi har lyckats. Den kristna församlingen är ju inget museum av helgon, som någon har sagt, utan ett sjukhus för syndare, eller vad det är. Och gränsdragningar handlar inte om att säga att vi är bättre eller att vi lyckats, utan det handlar om att säga att vi tror att det här är sant. Och sen är vi också människor som är misslyckade och trasiga och som kan kämpa med saker och som hela tiden återvänder till det som är vår utgångspunkt. Gud har gett oss i nåd i Kristus. Vi är hans älskade barn därför att Kristus har dött för oss. Vår status och identitet är inte beroende av hur vi lyckats på de här områdena. Det är helt beroende av en Kristus är och att han älskar oss. Vi läser den sista delen, vers 15 till 20. Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, till dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndig utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i Herren Jesu Kristi namn. Tänk på vad Herren vill ha, skrev Paulus i vers 10. Och nu säger han i vers 17, sök efter Herrens vilja. Det här är ju det som förstås ska vara centrum i den kristens liv. Vem Herren är och vad Herren vill. Det är inte längre själviskheten, jaget, som är i centrum, utan det är Herren. Och vi behöver väl omvända oss från vår själviskhet och börja söka Herrens vilja. Och Paulus beskriver, tycker jag, på ett väldigt härligt sätt i de här korta verserna vad som kännetecknar ett kristet liv. Och nu handlar det inte om det avgränsningar liksom Paulus tar avstånd ifrån, utan nu handlar det mer om vilket sorts fokus vi istället ska ha. Och då är fokus, vi ska söka Guds vilja, och sen så tillämpar han det, kan man säga, på fyra områden. Vi ska vara visa människor, inte oförståndiga. Och Herren vill ge oss vishet. Och långsiktigt är det ingen som blir bättre på att leva som människa än den kristna. Därför att utifrån den kristna tron så får vi ett perspektiv. Vi får inte högre IQ, vi är bättre på liksom alla kristna går i mänsa och så. Utan, men det handlar ju om att man kan få ett perspektiv på livet. Att man börjar förstå vad det är att vara människa. Det har inte IQ att göra, utan det är en mycket djupare sorts förståelse. Vad är det att vara människa? Hur är det relaterat till andra människor? Hur ska man tänka om sin tid här på jorden? Och genom att umgås med Gud, genom att läsa hans ord, så kastar det ljus på människans steg, så att man kan bli en vis människa. Och en vis människa börjar ta sitt liv på allvar och blir en fokuserad människa. Ta väl vara på tiden, säger Paulus. Och det där är något väldigt positivt. Alltså, utgångspunkten är här att du är viktig. Ditt liv är viktigt. Du ska inte bara låta det rulla på och gå undan. Liksom spillas bort på saker som du egentligen inte själv tyckte var så viktigt. Bli en fokuserad person. Ta vara på de möjligheter du får på de dagar du har. Gud vill använda dig. Gud har en mening och tanke med att du finns just nu, just här. Ta vara på tiden. Kliv in i de öppningar som Herren ger dig. Låt dig uppfyllas av ande. Paulus sätter det i kontrast till berusning. Dricker inte berusad av det. Så Paulus tar avstånd ifrån berusning. Vad är det som händer när man blir berusad? Jag kan inte säga att jag har jättemycket personliga erfarenheter, men det är inte så svårt att se från utsidan vad som händer med den som är berusad. Man börjar kontrolleras av någonting annat eller tappa den egna kontrollen. Och så tappar man fullständigt skärpan, kontakten med verkligheten. Det kan ju för tillfället kännas bra, så det är ju många som vill stärka sig, liksom boosta sitt självförtroende med hjälp av alkohol. Därför att då släpper vissa hämningar. Och man kan skönmåla det. Och det kan kännas väldigt skönt för ett ögonblick. Men det är ju ingen sann bild av det. Jag har inte tåg för inte så länge sedan, och det var någon som inte var helt nykter och som började prata med mig. Om du kommer ihåg att du har fått samtal med den som inte är helt nykter. Man tar inte det som de säger riktigt på så riktigt stort allvar. Då. Därför att man vet ju inte hur mycket som ligger i det här. Man vet att de har förlorat en del av omdömet och att de inte längre tänker så klart som den som gör som är nykter. Det för dem bort ifrån verkligheten. Det Paulus nu säger att vi ska göra det, att vi ska låta oss uppfyllas av anden. Och det har precis motsatt effekt som berusning. Nämligen att man får mycket större kontakt med verkligheten. Man kan se mycket klarare. Det som den heliga ande gör är att den upplyser människor. Inte bara att skapa dimma som för tillfället kan göra att man känner sig fri. För nu ser man inte så tydligt. Men anden upplyser och gör människor verklighetsförankrade istället för att var en flykt som slutar med att man blir en patetisk människa. Den som blir uppfylld av anden och fortsätter att uppfyllas av anden växer hela tiden i tyngd och blir en helare och sannare människa. Därför ska vi låta oss uppfyllas av Guds ande. Och så ska vi leva i tacksamhet. Starka ord, Paulus sa. Vi ska tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. som låter som man ska pratsjunga till varandra. Man ska tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Vi ska sjunga och spela för Herren av hela vårt hjärta. Och vi ska alltid tacka vår Gud och Fader. Det verkar finnas både något gemensamt som vi som kristna gemenskap ska göra. Vi ska tala till varandra i sånger och hymner som är ett sätt att uppmuntra varandra. Och vi ska göra det som en lovsång till Gud. Tacka alltid Herren. Om du får leva ett långt liv, hur långt kommer du vara på det området? Jag tänker på den gången. Om du får nåden att leva ett långt liv och inte dör i förtid som ung, utan du blir 60, 70, 80 år. Vilken sorts person kommer du vara där mellan 60 och 80? Ganska många blev ibland sorgsna, missmodiga, eller hur? Titta på den åldersgruppen, därför att ens liv håller på att ta slut. Och det är inte så enkelt att börja öva tacksamhet när man är så gammal. Vad vill du bli för sorts människa? Ett av de bästa sätten, om du får leva ett långt liv, att vara en tacksam människa på din ålderdom, det är att du har lärt dig att tacka Gud nu. Att lovsjunga Gud, oavsett dina omständigheter just nu, som kan ju vara upp och ner förstås i alla människors liv. Men att börja odla en tacksamhet till Gud för vem han är och vad han har gjort för dig. Det är vad Paulus vill locka in dig att göra. Jesus, jag ber dig att du ska hjälpa oss att sätta vår tillit till ditt ord och följa dig. Fyll våra hjärtan med en lovsång över vem du är. Tack för att vi får vara dina älskade barn och leva våra liv från den positionen. Amen.